vi sparar åt barnen. Men i allt högre utsträckning tror jag att det var bättre om vi sparar med barnen.
Välkomna till Ekenpodden. Jag heter Johan Nordström.
Och jag heter Marika Sunesson.
Och den här säsongen, som är den andra som vi spelar in, så pratar vi om sparande. Och vi har en gäst med oss. Vem då?
Hampus Alvarsson, spararspecialist i Eken.
Och du är med oss för att prata om att spara till sina barn. Vad är kul med det ämnet?
Det som är kul är väl att det är ett långsiktigt sparande för att skapa de där förutsättningarna för minstingarna i livet. Det kan vara väldigt varierande mål. Man som föräldrar eller mor- och farföräldrar eller syskon, fastra, mostra har till barnen. Det är jätteroligt att följa den resan.
Ja, det kanske inte måste bara vara föräldrarna, utan det kan vara andra i släkten som också sparar till några barn.
Ja, men det tycker jag har blivit allt mer vanligt med tiden. Att det är den utökade familjen som också sparar, lägger undan till barnen.
Finns det någonting som du stöter på är en missuppfattning eller någon myt? Eller vad brottas folk med för kanske eventuella felföreställningar om att spara till barnen?
En vanlig sån missuppfattning snarare än en myt är väl att har man sparat i barnets namn så kan man plocka ut alla pengarna dagen innan de fyller 18 och använda dem själv. Utan har man gett pengarna till barnet så är det barnets pengar. Ja, men det är en missuppfattning att man tror att man kan ta tillbaka dem.
Man sätter in på dem, men eftersom det är barnets namn så du kan aldrig ta ut något därifrån.
Jo, du kan ta ut. Till exempel kan du köpa en cykel eller en moped till barnet. Men du kan inte köpa något till dig själv, för du har ju gett de pengarna till barnet. Det är barnets pengar.
Ja, hur kontrollerar man det då?
Ja, från banken har vi våra regler, men skulle det vara så ändå så är det som att barnet kan ställa kravet på återbetalning till föräldrarna sen efter när de är myndiga.
Och jag visste faktiskt inte heller om det, Hampus, att jag känner ju till så mycket, jag hade förstått så mycket att jag inte plockar ut pengarna som är sparade i barnets namn, men att det ändå är okej om jag gör det för att köpa något åt barnet innan dess 18-årsdag.
Ja, precis.
Får du ha någon typ av skola med de som du rådger till? Är det någon typ av term eller begrepp? Det här bör man känna till vad det är för någonting.
När det handlar om barnsparande så en sak som jag tycker är väldigt intressant där, det är ju det här klassiska ränta på ränta begreppet. Att det är inte bara det insatta kapitalet som skapa avkastning, utan avkastningen över tid skapar också avkastning så att det växer. Det blir en form av snöbollseffekt, vilket blir väldigt tydligt när det är så långsiktigt sparande.
Men det är klart, då kommer den frågan bli mycket mer motiverande, tänker jag, i samtal då man pratar om sparande till barn än kanske inför pension och liknande. Då blir ju klart effekten inte lika stor om man sitter med någon som sparar för de sista 5 åren gällande ränta på ränta som när det är någon som gör det för någon som förhoppningsvis har ett väldigt långt liv framför sig.
Ja, precis. Där pratar vi oftast en tidshorisont om minimum 18 år med barnspar och troligtvis längre än så, 20-25 år om man börjar precis vid barnets födelse. Så det är väldigt lång tidshorisont. Och då kan man också jämföra olika placeringsalternativ och den förväntade avkastningen där och se också hur den här ränta på ränta effekten skiljer sig åt mellan de olika alternativen.
Vi ska strax gå in på ett konkret exempel, för vi har fått en fråga från en lyssnare, men jag bara tänker rent generellt, om någon har ett sånt långsiktigt spar, vad rekommenderar du för typ av, eller hur tänker du angående risk, säkerhet och vad vill folk ha och vad är du mer inne på?
Ja, jag får väl säga, jag har ju alltid en individuell rådgivning där jag pratar med kunden utifrån kunds riskaptit och tillsorgsånt sparmål och så vidare. Men är det ett långsiktigt sparande så rekommenderar jag att ta risk i det. Alltså en global aktiefond exempelvis.
Varför, om vi bara uppehåller oss vid det lite grann, global aktiefond, hög risk, stor chans till bra avkastning. Vad är en global aktiefond?
Ja, du får ju mycket av mycket. Du är med på flera regioner, flera branscher. Så du sprider ju både risken och möjligheterna genom en sådan placering. Om du inte vill vara särskilt aktiv.
Och bara för någon som inte har koll, vad är motsatsen eller vad är en annan typ av spar?
Ett konto kanske. Det är väl den direkta motsatsen eller kontanter i plånboken, spargrisen.
När jag växte upp så var det många av mina kompisar, eller några, eller kanske min bästa kompis hade obligationer. Men det känns som det är inte lika poppis längre, eller?
Nej, om det är premieobligation och sånt så hade jag också det. Det var väl trevligt, man kunde väl vinna på sin födelse då eller något sådant. Det var ju jättehäftigt när man var i den åldern. Jag tror inte premieobligationer finns som ett alternativ längre, men det kan ju vara en räntefond, en obligationsfond exempelvis. Men ser man det över så lång tid så kanske det ändå lämpar sig bättre att ta en högre risk.
Jag tänker bara innan vi går in på lyssnarfrågan, du pratade om att det är ju väldigt vanligt idag att det kanske är olika typer av människor i den stora familjen som kan vilja vara med och bidra till ett barn. Hur vanligt är det att man redan då har en bild av vad man vill att pengarna ska gå till för barnets räkning? Form av ett körkort eller...
Ja, men körkortet är väl det vanligaste,
det är klassiker.
Som de flesta tänker på, eftersom vi bor och verkar i en bygd där vi inte har tunnelbana och spårvagn och så vidare, så är körkortet ett måste. Det är ett privilegium att ha ett sådant. Ju. Så det är väl den delen. Men sen också med kontantinsats har blivit allt mer vanligt för att man märker att bostadspriserna stiger och har man inte kontantinsatsen så hamnar man lite utanför bostadsmarknaden. Studier, hjälpa till med studier är också en vanlig del där.
Stöter du på en del som säger att det kanske inte är värt att jag sparar något för jag kommer nog inte upp i de där summorna? Har det börjat stegras förväntningarna på hur mycket man måste ge till sitt barn för att det ska vara ge någonting sen?
Ja, jag vet inte riktigt det, men ibland kanske man behöver påminna föräldrarna att man behöver ha sitt egna sparande också och kanske börja där. Att vi blir väldigt fokuserade på barnen. Det kan man se själv som relativt nybliven förälder. Om man går ut, då kan man gå ut med en skjorta med gröt på byxorna och ha någon blåbärssaft på sig, men barnets kläder är helt fläckfria. Mm. Och så är det lite med barnet också, att man kanske lägger väldigt mycket fokus på barnet och så glömmer man bort sitt eget. Men jag tycker man ska börja med sitt egna sparande för en sund och bra ekonomi i familjen och sen gå över till barnsparandet.
Vår lyssnare här då är Jana, 33 år, har en sambo och en dotter finns där i hushållet på 4 år. Hon skriver att de har precis kommit igång med ett sparande till dottern. Det fanns inte utrymme tidigare. Nu vill man spara. Dottern är 4. Vad skulle du säga där? Vad hade varit inledningen på en rådgivning där?
Kanske börja där jag avslutade förra meningen, att se över Jonas egna sparande så att det finns utrymme för barnsparande. Och känner man det, då får man först och främst ta ställningen kanske i vems namn man ska spara. Om det är i barnets namn, vilket då medför att de pengarna blir barnets att förfoga när man fyller 18. Eller i sitt egna namn. Eller i detta fallet där de är sambos, kanske dela upp det då, halva sparandet på vardera av förmyndarna.
Vad finns det för respektive nackdel med de olika?
Men sparar man i eget, vilket kanske det jag främst rekommenderar, då har man ju full kontroll över kapitalet. Och det kanske inte är vid 18 som man vill ge pengar till barnet. Det är inte då behovet är som störst. Utan det kanske är när man flyttar hemifrån och det kan vara 20 eller 25 eller ännu högre upp i åldrarna. Eller vad de ska gå till. Och så, det är kontrollen jag tycker är det bästa där.
Och vad finns det om man ändå, det kan ju hända saker i relationen. Jag tänkte både på om man delar på sig men också att man hamnar in i en svacka ekonomin och vi ser att man har försummat till exempel sitt eget sparande då, föräldrarna där och så börjar man nalla lite. Kan man göra någon slags spärr eller är det bara det man får leva med att då finns alltid möjligheten att plocka ut pengarna för föräldrarna?
Har du pengarna i din egen ekonomi så såklart du kan använda dem. Om man säger nu kommer en ekonomisk svacka. Och det kan ju vara en fördel kanske att ha en hållbar ekonomi i familjen, både för sig själv och för barnet.
Jag tänker på i det fallet du också nämnde då att det finns andra som sparar till barnet, mor och farföräldrar och liknande. Hur förhåller man sig till sparandet i barnets namn eller inte då?
Men det kanske är lite annorlunda som mor och farföräldrar eller en faste eller en morbror eller något sådant. De kanske vill att det ska vara till barnet och att sparandet ska ske i barnets namn istället för att det går till Jana i det här fallet eller sammonda. För då är det fri förfogande rätt för föräldern där. Utan att det ska vara. Och det är väl inte heller fel att det blir lite upplandning att en viss del kontrollerar man som förälder. En viss del får barnet när de fyller 18.
Hur är det då om man har väldigt olika ekonomiska förutsättningar? Vad brukar du ge för tips där om föräldrarna har helt olika situation? En kanske är ett arbetslös till exempel?
Man har väl inget standardsvar på den frågan kanske. Utan det är något man behöver diskutera. Precis som att hur gör vi med dagligvaruhandeln? Hur betalar vi där? Hur sparar vi? Det är ju en kanske mer fråga för privatekonomin att man diskuterar hemma så att man har ett sunt och jämställt förhållande även ekonomiskt.
Vad händer då om de delar på sig? Hur funkar det? Vad kan det vara? Vad är worst case scenario? Vad kan det vara för utmaningar där?
Ja, men som i detta fallet, om man säger då att Jana skulle och hennes sambo skulle spara allt i hennes namn. Och så delar de på sig. De har gemensamt stoppat in lika mycket. Men det är ju juridiskt sett Janas pengar. Hon kan ju använda dem till vad hon vill i stort sett. Och det är det jag menade initialt att man kan ju dela upp sparandet då, om man sparar 1000 kronor. Det är 500 i Janas namn och 500 i sambos namn om man vill spara under eget namn då helt enkelt.
Det får helt enkelt bli så. Vi pratade till och med om att några kanske vill spara i barnets namn. Det kan bli ett antal konton där med samma syfte egentligen.
Så kan det bli, absolut. Eller så kan man ju spara i ett konto som har syfte barn. Så har jag själv gjort till mina systerbarn. Det är väl en hemlighet, men jag tror inte de lyssnar på den här podden, om jag ska vara ärlig. För då började jag när Hugo föddes och sparade och sen tillkom Elma några år senare. Bara fortsatt spara på samma vis. Jag tänker, på något sätt vill jag att det ska delas upp rättvist mellan dem och inte beroende på när jag började spara och vilken värdeutveckling just de pengarna har. Utan precis som när vi var i affären, när de var mycket mindre än vad de är idag, så skulle det vara exakt lika många godisbitar i den här påsen. Och så kommer det nog vara med pengarna också när jag delar ut dem, att det kommer vara exakt lika många till dem.
Men i det fallet har du sparat i ditt namn åt dem?
Jag har sparat mitt namn i en kapitalförsäkring med dem som förmånstagare, vilket innebär att om jag skulle gå bort så går inte den liten vanliga arvsrätten, utan det går till dem specifikt i lika stora delar.
Hur funkar annars en kapitalförstärkning? Jag är lite obekant med uttrycket. Du säger om du går bort så innebär det vissa saker, men annars då?
Annars är det precis som ett vanligt sparande som jag äger och jag förfogar över. Och där kan man ju spara i både fonder, och aktie. Och jag väljer precis vad jag vill spara efter eget huvud. Med den lilla skillnaden gentemot min övriga ekonomi. Att om jag går bort så tillfaller det mina systerbarn då i detta fallet.
Jag tänker, du pratade här tidigare också om att det är viktigt att tänka på liksom sin egna, den vuxna förälderns ekonomi innan. Oftast man egentligen ska fundera på barnen.
Mm.
Vad är det du förutsätter och vill att Jana och hennes sambo ska ha på plats innan de ska påbörja det här barnsparandet?
Ja, det är väl specifikt utifrån deras situation och tankar och drömmar såklart, men framförallt en buffert. Så att de klarar oförutsedda händelser. Det skapar en trygghet i familjen, tänker jag, så att man inte, som du var inne på där, att man kommer i en svacka, utan man har kapital för att reparera bilen om den går sönder eller lägga nytt tak om det skulle läcka in. Att det är väl främst där man bör börja, men man behöver också se om sin egna ekonomi och kanske ett pensionssparande exempelvis.
Jag tänker det här, vi har fått en fråga nu som gäller någon som ändå, så tänker jag, börja spara hyfsat tidigt till barnet. Och hur ofta får du in någon som kanske har betydligt äldre barn och undrar vad de kan göra i sparande?
Inte så ofta skulle jag väl säga, handen på hjärtat, att det sker. Men å andra sidan, man kan inte förändra dåtiden, man kan bara påverka här och nu. Och i Jonas fall barnet 4 år. Det är väl superbra att börja när man börjar, precis som pensionssparande. Man kan komma på det när man är 45. Det är väl bättre att börja när man är 45 än att helt strunta i det. Likadant om barnet är 16, så det är väl bättre att börja då. Det är inte för sent, utan man kommer bara in lite senare.
Och har du någon sån, du kanske inte är så inne på quick fixes, men vi säger att någon säger att jag ska bara spara i 3 år nu, men jag har hyfsad ekonomi. Vad hade varit liksom grundtips från dig då?
Vet inte riktigt. Det handlar nog om, man får nog diskutera det i en större kontext. Vad är målet? Är målet att köpa en cykel om 3 år? Eller är målet en kontantinsats i Stockholm om 3 år? Det är en stor skillnad skulle jag säga. Börja med målet och se liksom hur mycket behöver man lägga undan för att nå det. Och är det realistiskt eller inte? Får man då dra ner på målet eller kan man hålla kvar vid det?
Man får inte vara så enkelspårig så att man har bara som ett mantra att man ska spara, utan det är viktigt att veta om varför.
Ja, men man behöver inte veta varför, men personligen tycker jag det hjälper att visualisera ett mål framför sig. Återigen, om jag pratar om mitt egna sparande till systerbarnen, jag visualiserade att vi skulle åka och kolla på Tottenham i engelsk fotboll tillsammans. Mycket lättare att lägga undan pengarna istället för att köpa en ny driver till golfbagen till exempel.
Ja, det tänkte jag inte ens på, att man kunde spara på det sättet, för då tänker jag att du vill göra något kul med systerbarnen, inte bara att du vill ge bort pengar.
Ja, men precis, jag har 2 olika delar där, i mitt fall som det blir fokus på nu, men i mitt fall är det en del att få liksom en grundplåt när man kliver ut i vuxenlivet, men också en del att man vill hitta på saker under deras uppväxt, att man vill resa, se lite saker eller köpa, nu köpte jag inte det nya, men när PlayStation 4 kom ut, att man kunde åka och köpa ett sånt tillsammans för att få lite extra kullkant i vardagen.
Jag tänker vi ska runda av lite, men att spara till sina barn, är det någonting som du tänker som vi inte har tagit upp här överhuvudtaget, som du som är centralt för dig i det du rådger om?
Jag tycker väl vi har fångat det relativt väl här, men som jag alltid tjatar om i mina kundmöten, som jag pratade om förra säsongen här i podden också, det handlar om sätta strukturen för att underlätta sitt sparande. Målet, vad har man för mål med sparandet, vad har man en möjlighet att lägga undan. Vi har inte alla samma möjligheter. Man får titta utifrån sitt egna perspektiv. Men sen det kanske vi sällan benämner eller pratar om, det är att involvera barnen. Vi sparar åt barnen, men i allt högre utsträckning tror jag att det hade varit bättre om vi sparar med barnen. Att när de kommer upp i en viss ålder och där känner föräldrar sina barn, när de börjar bli mogna, att inkludera dem, att man pratar om placeringarna och vad är det för något och hur gör man, och kanske låter barnet få en egen liten peng att placera i någonting för att se hur det faktiskt fungerar. För det är nog den delen som hjälper en främst sen när man blir myndig och får egna inkomster.
Ja, för jag tänker att det här termen placeringar blir väl ändå så central när man går i skolan, när man blir lite äldre, ekonomi, placeringar, hur funkar börsen, hur får man, alltså vad är ränta, hela det ekonomiska systemet. Har man då egna pengar placerade, så är det, måste det vara det enkla sättet att lära sig hur det funkar allting. Och
absolut, då kan man ju ställa det i relation till någonting. Sen brukar jag säga till föräldrar att det är väl bättre att ett barn får en näsbränna av en dålig placering med ett par tusenlappar, eller istället för 15 år senare längre ner på vägen när det rör sig om större belopp. Att man lär ju sig av sina misstag, förhoppningsvis såklart. Så mer fokus på att spara med barnen också.
Ser du några andra trender på något sätt rörande barnsparande? Är det någon förändring som har skett? Jag vet ju att du har jobbat ett gäng år som sparare.
Ja, så gammal är jag inte. Trenden vi nämnde, att det är fler i familj och släkt som sparar. Det tycker jag.
Sparformer, ser man någon trend på det?
Kanske att det har rört sig, precis som i övrigt, mer över till renodlade aktier. Att det intresset är större i samhället. Annars är det väl kanske mer mot hållbarhet. Det är precis som i samhället i övrigt, vi pratar hållbarhet. Och då kan det ju vara en skillnad i det egna sparandet, där man inte är så intresserad av det, men till barnet är det väldigt viktigt att det är ett hållbart och etiskt sparande man har.
Man pratar väldigt mycket om ISK.
Mm.
Är det någonting som är applicerbart här?
Ja, men det är applicerbart. Sen kanske i de flesta fall en kapitalförsäkring är att föredra. Investeringssparkonto, där är det ju en arvsrätt på det. Så det behöver inte betyda att det kommer barnet till gagn om man går bort. Utan då följer du ju arvsrätten. Kapitalförsäkring, där lägger du en förmånstagare eller ett förmånstagarskap som är barnen, och då kommer det ju på automatik dit.
Jag bara funderar nu när du säger det här då med förmånstagare och kunna sätta barnen. I det exemplet du tog, att om man är två föräldrar som inte är gifta, och att man då kanske sparade vassigt sparande till barnet. Mm. Är det oaktat om vi sparar i ISK eller om vi sparar i en kapitalförsäkring? Som det är?
Ja, det spelar inte så stor roll. Mm. Alltså det är ett det är en ägare på den. Så att om det är investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen, så gör det ingen större skillnad. Man som förälder, äger man kapitalet där.
Det enda jag funderade på då, kopplat till mode, är det så här, nu har jag ju, jag vet du som du nämner, en nybliven förälder, jag sedan ett gäng år tillbaka, blir det mer och mer i samhället förväntat att man ska vara en god förälder som har kontroll på sitt sparande till barn, eller har det känts som att det har varit den allmängiltiga liksom, är det en viktigare fråga nu än historiskt?
Jag vet inte, jag var inte förälder på 80-talet, så svårt att svara på.
Jag tänker att du rådger många som ändå har varit föräldrar länge och som har sparat med barn, så jag tänker ändå att du har en erfarenhet att känna av.
Jag tror pressen generellt, och det är väl mer en ett antagande och en gissning, att pressen generellt är större i och med sociala medier där vi får tips hela tiden, och det är ju även inom sparandet. Och det är för barnen och det är för barnen och det är för barnen. Föräldrar har blivit en stark köpkraft i samhället. Så jag tror väl att det har steppat upp något där. Det är väl min uppfattning i alla fall.
Och jag tror att jag delar den uppfattningen. Att jag tycker att jag har bara sett hur det har förändrats i samhället. Mm. Som du säger, fokuset och pratet om det. Och att det är ytterligare en grej man ska såklart göra för sitt barns bästa. Och,
ja. Ja, precis. Man ska vara så jäkla bra hela tiden.
Mm.
Men jag tror en sak som faktiskt är en rejäl förändring som jag har tänkt på. Det är ju att, tror jag är född på 70-talet, sent på 70-talet. Och då fanns det kanske en tydligare hyresmarknad i Sverige. För lite grann av gamla miljonprojektspolitiken och politiken med att ha ett enormt utbyggt hyressystem gjorde ju att snacket om att ha en insats eller att köpa en bostad var inte lika levande. Jag funderar på om en dels sparhets som finns nu är att folk måste hjälpa till med bostaden.
Ja, men det har ju varit en trend absolut när man pratar med föräldrar att man vill hjälpa till för att komma in på bostadsmarknaden i och med huspriser och bostadsrättspriser har stigit så markant. Den senare trenden som man kanske glömde när du pratade om trender där, Marika, det är att man tittar även i mindre utsträckning med allt fler och fler att börja pensionsspara till barnen. Man tror inte riktigt på pensionssystemet i längden. Så det får vi se. Det kanske är det som tar vid där bostadssparandet slutar sen.
Ja, intressant spaning. Då får vi tacka för att du kom hit, Hampus. Intressant.
Tack så mycket, Hampus.
Ja, tack själva.
Tack.